Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i Sveriges Radio Play.
P3, Sveriges Radio.
Paris, november 1793. Klänningen är så tunn och höstregnet så kallt mot den avmagrade kroppen. Och kärrans brädor så skrovliga och hårda. Men kvinnan som förs genom staden är inte knäckt. Ögonen, de mörka, lyser fortfarande av liv. Och hennes skönhet missar ingen av de många parisare som fyller gatorna. De klättrar över varandra i fönstren och spanar från vindskupor för att få en skymt av den berömda författarinnan. Hon som retat upp makten för sista gången. För där framme väntar den. Revolutionens blodiga ändhållplats och siluetten av det som snart ska bli dess härskarinna. Giljotinen. Åskådarna är redan på plats, fulla av förväntan. Ska de få se henne bryta samman? Men när kusken håller in hästen är det en samlad kvinna som kliver ner på marken. Hon går fram mot schavotten, mot den väntande böden. En fot i taget på stegens pinnar. Och väl uppe hörs ett skri. En uppmaning, en profetia. Fosterlandets barn, ni ska hämnas min död. Sen är det bara några steg kvar. Hon knäböjer, bjuder sin nacke till bilan. Och när klockan slagit 4 är allt över. Huvudet faller i korgen och folkhopens jubel ekar. Den oböjliga Olympe de Gouges, som aldrig lät sin röst sluta ljuda, har äntligen tystats.
Det här är berättelsen om Olympe de Gouges, franska revolutionens mest unika röst. En idealist som inte lät sig skrämmas av någon eller något. Inte ens skräckväldets despoter. Men för sin djärvhet fick hon plikta med först sin frihet. Och sen sitt huvud.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Vad har hon gjort? Kvinnan som nyss förlorade livet till Madame Guillotine i Paris. Mördat någon? Begått en terrorhandling? Nej. Hennes enda brott är att hon har haft egna politiska åsikter. Men hennes öde visar att sånt är livsfarligt i det här skedet av den franska revolutionen, som är på väg att gå hela varvet runt. Från drömmar om ett nytt samhälle med medborgarinflytande och åsiktsfrihet, via ett eskalerande kaos, står nu revolutionen på tröskeln till det som ska kallas för skräckväldet. Olympe de Gouges har sett terrorn närma sig. Varnat för att de män som säger sig vilja folkets bästa ska förvandlas till blodtörstiga tyranner. Just det som är på väg att hända. Hon har faktiskt flera gånger tidigare kunnat förutspå utvecklingen i landet med skrämmande precision. Men när det gäller den egna framtiden tycks hon ha famlat i mörkret. Inte kunnat se att hennes frispråkighet utgör en livsfara. Kanske har hon förblindats av sitt exceptionella mod. För modig var hon. Och den djärvhet som nyss bryskt knuffade upp henne på schavotten har varit ledstjärnan i hennes liv. Utan sin oräddhet skulle hon aldrig ha tagit sig någon vart. För Olympe de Gouges, den berömda tänkaren och författaren, kommer nämligen från ingenstans. Floden Tarn som rinner genom sydfranska Montauban har en tendens att svämma över med jämna mellanrum. Och när det sker stryker ofta några av invånarna med. 1766, 26 år innan skräckväldet ska börja riva Frankrike i stycken, är det bland andra en av stans krögare som blir översvämningens offer. Kanske genom drunkning, kanske för att han drabbas av någon av de många sjukdomar som följer efter att vattnet sköljt fram. Den exakta dödsorsaken känner vi inte till. Men vi vet att han lämnar efter sig sin unga hustru, den 18-åriga Marie Goose, och deras 2 månader gamla son Pierre. Vilken tragedi, kanske någon tänker. Men det gör inte änkan i fråga. För henne är makens död det bästa som kunde hända. Dels för att hon verkar ha avskytt mannen som hon tvingades ingå äktenskap med när hon bara var 16 år. Dels för att änkeståndet är det enda sättet för en kvinna att få bli fri i 1760-talets Frankrike. Och just den här kvinnan verkar ha ett omättligt behov av frihet redan som tonåring. Så stort att hon aldrig tänker gifta sig igen. Inte heller tänker hon bli kvar i det sömniga södra Frankrike. Nej, Marie är redo för ett nytt liv. Och det kräver ett nytt namn.
Från början hette hon Marie Goose. Och jag tror att hon ville bort från den identiteten.
Det här är Gunilla Thorgren, journalist och författare till Franska revolutionens rebell. En biografi över Olympe de Gouges.
Då tog hon mammans andra namn som var Olympe. Och så dö, det var fint. Alltså det här var ju ett ståndssamhälle. Det var fint att ha ett litet dö framför sitt namn.
Som sitt nya jag lämnar Olympe efter några år det fagra södra Frankrike. Och påbörjar 1770 sitt nya liv i stan med stort S. Paris. Hur har då en 22-årig lantis råd med det här? Nog för att änkeståndet ger frihet till en kvinna. Men frihet betalar inte mat och hyra. Nej, om man som kvinna inte är stenrik från början, krävs att någon försörjer den. I de flesta fall är det en man. Så även för Olympe. Hon har träffat en förmögen herre. Jacques Beatrix de Rosière. Mellan dem uppstår ljuv kärlek. Och han ser sen till att hon kan äta gott, klä sig vackert och bo ståndsmässigt. Han friar också till henne. Men som vi vet vill hon på inga villkorsvis gifta sig och låsa in sig i omyndighet igen. Så istället lever de, förhoppningsvis lyckliga, tillsammans i synd. Och Jacques tar sig an Olympes lilla son Pierre. I Paris tycks vår hjältinna sen leva loppan. Går på teatern, förlustar sig på supéer sent in på nätterna och strövar i Luxemburgträdgården. Med hjälp av sin rika älskare brakar hon också rakt in i tidens kulturella centrum, salongerna. Det är tillställningar där handplockade intellektuella och framstående tänkare minglar med rika och berömda parisare. Och 1770-talet är sannoliken en guldålder att gå på salong i. Upplysningen genomsyrar Paris och nytänkandet blomstrar på såväl vetenskapens som politikens och kulturens område.
Upplysningen var ju, det är ju, vad ska vi säga, vår historias vändpunkt. När kyrkans makt utmanades. Innan hade ju kyrkan bestämt vad som var rätt och vad som var fel och hade förklaringar på alla frågor utifrån sina bibelstudier. Och plötsligt så kommer då de här stora filosoferna, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, D'Alembert, Diderot, och säger: det är vetenskapen, den mänskliga samlade vetenskapen, det är den som ska ligga till grund för hur vi utvecklar samhället.
Men på de tjusiga salongerna märks det att Olympe de Gouges inte riktigt hör hemma i societeten. Att hon är vacker som en dag kan ingen förneka. Utsökta drag, finlämmad figur och mörka, livfulla brunnar till ögon. Men i hennes franska hörs förmodligen ett sväng av occitanska, språket som talas i hennes hemtrakter. Och så saknar hon förfining. Kan inte riktigt föra sig. Överöser filosofer och vetenskapsmän med myriader av frågor som kanske avslöjar att hon som kommer från en enkel familj aldrig har fått någon ordentlig utbildning. Har bara knappt fått lära sig att läsa och skriva. Men hon är törstig på kunskap. Och i Paris tar hon igen sina förlorade skolår med råge.
I de här salongerna, där fanns ju alla de stora. Och hon lärde sig av dem, skaffade sig kunskap och var väldigt flitig. Gick på teater, Teatern var ju en väldigt viktig kulturyttring i den tidens Frankrike. men också hon gick på museer, hon gick på föreläsningar som de här stora författarna höll om antikens historia, litteraturhistoria och så vidare. Och så lärde hon sig.
Det krävs ett grundmurat självförtroende för att våga glupa i sig av världen på det här sättet. Få med Olympe de Gouges bakgrund våga trotsa hierarkierna och ta en plats i ett sammanhang där de flesta har fin börd eller åtminstone tjusiga CV:n. Men så tycks Olympe också vara ovanligt modig. Något som ska bli en av hennes främsta tillgångar och hennes egen värsta fiende. För en del människor räcker det med att läsa, tala och tänka om konsten, kulturen och livets stora frågor. Olympe de Gouges är inte en av dem. Inom henne finns idéer som måste ut till fler än bara Paris salongskotteri. Så när hon, sprängfylld av upplysningens färska rön och drömmar om en ny värld, närmar sig 1780-talet och 30-plus-åldern, låter hon sätta sina tankar på pränt. Bland annat genom att författa en hel rad pjäser. På bara några år slår hon igenom stort och blir en kändis.
Med en artig nick mot herren på bänken mitt emot samlar hon ihop sina kjolar och slår sig ner i resvagnen. Dörren stängs och kusken snärtar till med tömmarna. Hon sneglar mot sin medpassagerare. Det här kommer vara en pratsam typ. Och mycket riktigt. Efter bara en liten stund skumpig färd på gropiga gator sätter han igång. Talar om Paris kulturpersonligheter som han känner mycket väl. Och Lamp ler i mjugg. Säkert. Mannen skrävlar vidare. Ta till exempel Madame de Gouges, den kände författarinnan. Henne är han inte bara bekant med. Det är i själva verket han som har skrivit flera av hennes pjäser. Och Lamp lyssnar noga med huvudet på sne. Ofarlig som en kattunge med stora, milda ögon. Tills hon låter fällan slå igen. Upplyser honom att det är Madame de Gouges som sitter mitt emot honom. Hon har lyssnat på hans dumma svammel. Han känner inte henne. Inte heller förtjänar han att lära känna henne. Mannen krymper ihop inför den nu hårda blicken. Men av hans sort finns det gott om, säger Olympe. Men det tar decennier att hitta en kvinna som hon.
Ungefär så här har Olympe de Gouges med egna ord återgett mötet med den skrytsamma herren. Kanske är hon inte alltid fullt så här välformulerad, men hon böjer sig i alla fall inte för skvaller. Vilket är tur, eftersom det finns fler och fler människor som har en åsikt om henne. En del ser henne som en frisk fläkt. Andra som en irriterande typ som borde knipa igen. Men Olympe avser minsann inte att göra sig mindre än vad hon är. Och tur är väl det. För det är inte direkt enkelt att ta sig fram som författare. Teatervärldens nålsöga är trångt. Särskilt för en kvinna. Och det är inte bara där som det står hinder i vägen för kvinnor. Vi vet redan att det i stort sett bara är som änka man kan ta kontroll över sitt eget liv. Nästan allt i hela samhället är riggat till kvinnors nackdel. De får inte själva besluta om vem de ska gifta sig med. Får inte förvalta sina egna pengar. Får inte ta ut skilsmässa. Inte heller har de rätt till utbildning eller ens att tala offentligt. Men nu är ju nya idéer i svang. Med upplysningens fokus på fri och rättigheter till vanligt folk. Borde inte filosoferna också ha lite tankar om kvinnors situation?
De såg att kvinnorna hade det körigt, kan man säga. Men de hade ju parallellt med det här så pågick det ju forskning. Och den blev väldigt biologicentrerad när det gällde människan. Och då kom man ju fram till att kvinnans inälvor var lättare och mindre än mannen. Hennes hjärna var mindre än vad... Så att forskningen kom fram till att kvinnan var så liten och skör så att hon kunde inte få någon högre utbildning. För det, då skulle hon inte kunna föda barn och så vidare. Alltså det blev någon sorts... de hittade en utväg.
Men att kvinnor av biologiska skäl skulle vara sämre lämpade än män och delta i samhället, fnyser Olympe de Gouges åt. Hon är vad vi idag skulle kalla för feminist. övertygad om att kvinnan är lika kapabel som mannen. Jämlikhet och kvinnors rättigheter är frågor som hon kommer ägna hela sitt liv åt. Men hon har givetvis även en hel del att säga om politik i största allmänhet. Och Lampe de Gouches texter, som ska bli många och långa, svingar i alla riktningar. Och när 1780-talet drar mot sitt slut finns det mycket att tycka till om för en snart 40-årig åsiktsmaskin. Frankrike har nämligen, låt oss kalla det, stor potential för reformer. Kraven är inte orimliga. De vill ha bröd. Bröd att mätta sig själva och sina barn med. Men såväl bröd som spannmål är det ont om i Frankrike år 1788. Det har varit missväxtår. Och i synnerhet i storstäderna river hungern i magarna. Arbetslösheten rakar i höjden. Och från kung Ludvig den 16:e och hans hustru drottning Marie Antoinette erbjuds ingen lättnad på landets problem. Statens finanser är i bedrövligt skick. Och kungen har små möjligheter att håva in mer pengar. För skattesystemet är ålderdomligt.
Präster och aristokratin var skattebefriade. Så skatterna betalades av borgare, bönder och arbetare. Och alltså aristokratin och prästerna var 2% av befolkningen. Men de ägde nästan allt. Alltså de här enorma tillgångarna som klostren, kyrkorna hade och aristokratin och så kungen. Det var inte mycket över till vanligt folk. Det var ju hela tiden bröduppror och fattigdom, svält och jättesvårt för vanligt folk att leva i. Men de skulle betala skatt.
Adelståndet vill för allt i världen inte ändra på den här ordningen och själva börja bidra till statskassan. Kungen kommer inte ens få småslantar av dem genom att bara be snällt. Det enda sättet att genomföra en skattereform är att kalla in landets riksdag, generalständerna. Riksdagen har inte sammanträtt på 175 år. Men nu, på randen till statsbankrutt och med ett mullrande hot om storskalig revolt, har Ludvig den 16:e inte något annat val. Så när året 1789 har ringts in och vårsådden spirar, reser hundratals representanter för Frankrikes ständer, adelsmän, präster och tredje ståndet, alltså resten, till stan Versailles utanför Paris, där riksdagen ska sammanträda. Och alla som bryr sig om politik tar sig också till händelsernas centrum. Bland dem finns naturligtvis vår nu 41-åriga huvudperson. Hon har beväpnat sig. Fast inte med knivar och skjutvapen. Och Lampe de Gouches arsenal består av ord. I vimlet i Versailles i maj 1789 står hon förmodligen ut. Av den enkla anledningen att hon är kvinna. De allra flesta som rest dit är karar. Eftersom det bara är män som får representera folket inom politiken. Men nu vädrar Olamp förändring. Och pepprar maktens män med broschyrer och pamfletter. Redan innan riksdagen ska dra igång har hon skrivit om vilka reformer hon vill se. Bland annat en modern konstitutionell monarki. Där makten är delad mellan lagstiftande, dömande och verkställande instanser som balanserar varann. Och i en sån ordning ska inte bara män få plats, enligt Olamp.
Kvinnor är ju också människor och ska alltså ha samma plats i samhället som männen, helt enkelt. Det är hennes ståndpunkt.
Kungen har inte riktigt samma idéer om vare sig kvinnors rättigheter eller konstitutionell monarki. Men med riksdagen 1789 öppnas en dörr som han inte kommer kunna drämma igen. För vips har en stor del av ledamöterna brutit sig ur och bildat nationalförsamlingen, där alla tre ständerna ska slås ihop till en gemensam riksdag. Nej, 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 säger kungen. Allt ska vara som förr. Men anar kanske att inget snart ska vara som förr. Och låter omringa Versailles med 10 000 soldater som kan låta gevären och kanonerna tala om orden inte skulle räcka till. Vi som sitter på facit över vad som ska hända den här sommaren och åren därefter vet att det inte är en bra idé att hota med militärmakt. För parisarna är på krigsstigen och den 14 juli sker det som ska gå till historien som den franska revolutionens öppningsdrag. Den gamla fästningen Bastiljen stormas av en ilsken folkhop. Efter det vet de flesta vad som sker. Folkets vilja segrar. Den gamla ståndsriksdagen går i graven. Den nya nationalförsamlingen tar dess plats. Och en deklaration om mänskliga och medborgerliga rättigheter, bland annat rösträtt, antas. Det är något att hurra för, tycker de flesta. Men inte Olympe de Gouges. Dels vänder hon sig starkt mot att reformerna tvingats fram med våld. För hon tror helhjärtat på fredliga metoder. Dels har hon ett och annat att säga om den nya rättighetsförklaringen.
Alltså den gällde ju bara männen. Det borde heta deklarationen om männens rättigheter. Därför att det handlade ju om rösträtt och tillgång till offentliga tjänster och allt sånt där. Och det hade ju inte kvinnorna. Det måste ju finnas med i lagstiftningen.
Nej, kvinnor räknas ännu inte in i mänskligheten. Och det är de inte ensamma om. För upplysningen innehåller fler motstridigheter än kvinnofrågan. Ytterligare en grupp som sätts på undantag är människor med annan färg på huden än vit. Vetenskapsmän, bland andra svenska Carl von Linné, delar upp släktet Homo sapiens i olika kategorier. Högst intelligens och status har den vita europeen. Människor av afrikanskt ursprung klassas som lägre stående. Och många upplysningstänkare som förespråkar frihet, jämlikhet och broderskap försvarar samtidigt slaveri och förtryck. Men Olympe de Gouges sticker ut i skaran.
Hon är den första jag har läst om som verkligen i sin tankevärld praktiserar alla människors lika värde. Hon kunde inte se någon skillnad. Jag menar, naturen har olika färger, det finns olika gröna färger på träden, det stenarna har olika färger, människor har olika färger. What's the problem?
Och precis som i andra frågor som engagerar henne sitter Olympe de Gouges inte stillatigande. Hon skriver en pjäs, ett kärleksdrama som utspelar sig mitt i slaveriet. Men det är radikalt, även i upplysningens Paris. Här finns många män som gjort och gör sig förmögenheter på kolonialism och slaveri. Så när pjäsen har premiär, i slutet av 1789, blir den en brandfackla i debatten. 1000 besökare dyker upp på teatern. Och de hinner inte ens sätta sig på plats i salongen innan tumultet inleds. Slaverimotståndare gormar på kolonisatörernas påhejare och får svar i form av okvädningsord och tillmälen. När ridån väl går upp kan ingen höra vad som sägs från scenen. Olympe är förmodligen förtvivlad över att se sin skapelse slitas i stycken. Och efter den katastrofala premiären spelas dramat bara ett fåtal gånger till. Mäktiga kolonialherrar hotar att sabotera teaterns ekonomi om den fortsätter att ges. Och till Olympe skickas dödshot. Det här skulle kunna vara en fingervisning för henne om att det inte är helt riskfritt att sticka fram nosen och röra runt i grytor med känsligt innehåll. Men hon låter sig inte skrämmas. Hon verkar inte vara rädd för någonting, den här kvinnan. Det är aktningsvärt. Och dumdristigt. Olympe de Gouges skriver många pjäser under sitt liv. Men det är inte som dramatiker hon ska göra sig mest känd, utan för sitt politiska skrivande. Hon har redan författat en lång rad texter. Och det ska tillkomma en hel drös med essäer, brev, upprop, fler pamfletter, broschyrer och stora anslag med allehanda budskap till både folket och det styrande skiktet. Olympe de Gouges som tänkare vet vi alltså en hel massa om. Privatlivet däremot är desto hemligare. Vi vet ju att hon har sin kille som hon först bodde tillsammans med när hon flyttade till Paris. Sen dess har de separerat och levt som särbos. Och de har dessutom fått en dotter tillsammans. Men den flickan är praktiskt taget osynlig i källorna. Och Olympe skriver inte ett ord om henne. Förmodligen bor hon med sin pappa. Och vi kan gissa att de på något sätt är en familj. För Olympe och Jacques är förenade genom hela livet. Det är mycket som är ovisst. Men han tycks vara en av hennes stöttepelare.
Han försörjde ju henne, gav ut en pension åt henne. Han tog också hand om hennes son och var som en pappa för honom. Men nej, man vet inte. Och man kan grubbla väldigt mycket. Hon skriver ju själv att hon är en kontroversiell person och ganska ensam. Att det är få som egentligen tycker om henne. Men att det gör ingenting. Men vilka som stöttar henne, det kan man bara ana.
Där dottern är mystiskt försvunnen ur rullorna har Olamps son Pierre en desto större roll i hennes liv. Nu när mamma har blivit 40 plus är han vuxen. Och hon verkar flytta runt en hel del i Paris. Som är en stökig stad. För det som dragit igång under ödesåret 1789 rullar på. Och ett nytt Frankrike har börjat ta form. Just med den gamla feodala ordningen. Adeln har fråntagit sina privilegier och skattesystemet reformerats. Kungligt envälde ska ersättas med en konstitutionell monarki. Just så som Olympe de Gouges har önskat. Hon litar på att kungen ska visa sig värdig den nya uppgiften. Hittills har han, om än något motvilligt, gått med på de stora reformer som genomförts. Men på sommaren 1791 fattar Ludvig den 16 och Marie Antoinette ett beslut som gör att vår nu 43-åriga huvudpersons förhoppningar helt kommer på skam. Kung Ludvigs dagbok ger ingen indikation på att något särskilt händer den 25 juni 1791. Avreste från Må 6:30. Anlände till Paris 8 på kvällen. Efter resa utan uppehåll, står det. Låter som en dag utan större drama. Men skenet bedrar. För det är en av de mest avgörande i Ludvigs och Marie Antoinettes liv.
De är vana vid att folkmassor samlas för att möta dem. Och de är vana vid att ha beväpnade soldater i sin närhet. Men när vagnen med kungafamiljen nu rullar in på Champs-Élysées i Paris är inget som det brukar vara. Det är ingen triumfresa längs paradgatan, utan en skammens färd. Soldaterna är inte där enkom för deras säkerhet, utan för att garantera att de inte flyr igen. Och undersåtarna, de flera tusen som trängs längs vägen, hälsar inte sin konung med vördnad, utan med en kompakt och hotfull tystnad. I luften dallrar hettan och vreden. En monark som försöker överge sitt folk förtjänar ingen aktning.
Nej, det var oklokt av kungaparet att försöka rymma. När de efter en rad klantigheter upptäcks och nu omilt transporteras tillbaka till Paris är de fångar hos sitt eget folk. Blir mer eller mindre inlåsta i Tuileripalatset. Och Olympe de Gouges blir förgrymmad på Ludvig och ger honom skäll. Men hon när fortfarande ett hopp om hans framtid.
Hon tycker att nationalförsamlingen ska ta honom i örat och att han ska byta ut hela sitt entourage. Hon tror nog att han är oskyldig, utan att det är det här entouraget runt omkring honom som har lurat honom till de här dumheterna. Och han måste be om ursäkt och han måste ta sig samman och tänka på Frankrikes folk och sådär.
Kungafamiljens flyktförsök får efterverkningar i riksdagen. Från yttersta vänstern ropas de republik. Och till och med att monarkerna borde avrättas för sitt tilltag. För revolutionärerna är förstås inte en enad grupp, utan en brokig flora. I nationalförsamlingen finns allt från royalister och konservativa på högerkanten till anhängare av konstitutionell monarki till vänster om det. Och så hårdnackade republikaner längst ut på skalan. Den mer moderata vänsterfalangen kallar sig för girondister. Och det är gänget som Olympe de Gouges främst sympatiserar med. Bland de mer extrema finns Cordelierklubben och jakobinerna. De sistnämnda, jakobinerna, leds av en man vid namn Maximilien Robespierre.
Alltså från början så står han ju för samma saker som Olympe. Att det aristokratiska väldet har fallit. Att de fattiga måste få tillgång till mat. Och han är för rösträtt. Han är folkets man. Folk älskar honom.
Men han är en ambitiös, på gränsen till fanatisk ideolog. Och kanske ser Olympe de Gouges redan här röda varningslampor. För i framtiden ska en kamp utspelas mellan henne och Robespierre. Och ur den kommer bara en av dem gå levande. Trots krisandet i landet malar riksdagens kvarnar på. Och på hösten 1791 ska den nya grundlagen antas. Är det nu som Olympe de Gouges alla pamfletter och essäer ska omsättas i verklighet? Nej. Inte ett ord står det om att kvinnorna ska få vara med. Olympe greppar pennan och skriver själv deklarationen om kvinnans och medborgarinnans rättigheter. Den sänds till nationalförsamlingen tillsammans med ett brev.
Men, är ni kapabla att vara rättvisa? Det är en kvinna som frågar. Ni borde åtminstone ge henne rätten att fråga. Säg mig, vad gav er den suveräna rätten att förtrycka mitt kön?
Det är livfulla ord som inleder Olympe de Gouges brev till riksdagens ledamöter. Men artiklarna som sen följer i hennes text är desto torrare och speglar den tidigare deklarationen om människans rättigheter. Men med den väsentliga skillnaden att även kvinnor inkluderas. Nationalförsamlingen tar emot hennes skrift som vanligt. Hon är välkänd bland herrarna i riksdagen, tack vare en ny regel som har införts.
Hon skrev ju hela tiden också brev till nationalförsamlingen som de ju var tvungna att läsa upp eftersom de hade ett beslut på att folkets inflytande skulle öka i politiken. Och då hade de det beslutet att brev som kom in ifrån folket skulle läsas upp, och då hade de ju inte riktigt räknat med Olympe. Det finns ett citat ifrån någon man som säger att ska kvinnorna ha rösträtt? Tänker 200 Olympe de Gouges i nationalförsamlingen. Vilken fasa!
Kanske får sagda ledamot kalla kårar om han kastar ett öga mot åhörarplatserna. För salen är öppen för allmänheten. Och i publiken sitter ofta kvinnor. Ibland Olympe själv under sammanträdena. Men deklarationen om kvinnors rättigheter leder ingen vart. Den tas emot som alla andra av Olympe de Gouges idoga förslag. Genom att politikerna grundligt ignorerar innehållet. En av Olympe de Gouges teser är att om kvinnan har rätt att bestiga schavotten, bör hon också ha rätt att bestiga talarstolen. Men att det målet inte är inom räckhåll kommer Olympes eget liv och död att bevisa. Än så länge är det relativt riskfritt för någon som henne att basunera ut sina åsikter. Det är fortfarande återhållsamma krafter som styr. Men ett årskalenderblad framåt i tiden kommer det se helt annorlunda ut. För revolutionen är på väg att skifta skepnad. De är närmare 20 000 i folkhopen som i gryningen till den 10 augusti 1792 trampar fram på Paris gator. Och raseriet surrar som i ett uppretat getingnäste. I händerna bär de vapen som har plundrats från stadens förråd. Vapen som ska vändas mot tyrannerna i tuilerierna. För det är dit de är på väg. Alla har hört vad som sägs. Ludvig den 16 är en landsförrädare. I det krig som nyligen har inletts mot bland annat grannlandet Österrike har han konspirerat med fienden i hopp om att de ska kväsa hans revolutionära undersåtar. När de ursinniga folkmassorna når fram mördas soldater som vaktar slottet brutalt. Likaså en lång rad hovmän. Kungafamiljen flyr i panik och tar skydd hos nationalförsamlingen som huserar i närheten. Och i den stund de lämnar palatset är deras tid förbi. Det som väntar nu är bara en lång sträcka mot stupstocken.
Man hittar brev mellan Österrike och kungafamiljen som visar att kungafamiljen har spelat under täcket med fienden hela tiden. Och det ger ju en jättestark skjuts åt republikanerna, de som vill ha republik. Det blir ett skifte i maktförhållandena i nationalförsamlingen.
Kungafamiljen fängslas i en gammal fästning i Paris. Och med deras fall tar revolutionen en skarp vänstersväng. På gatorna eskalerar våldet. Och i nationalförsamlingen tar vänsterextrema krafter makten. Med jakobinerna i spetsen. Och de är mer radikala än någonsin. Anförda av ett gäng män som helt tycks sakna skrupler. Och Lamp de Gouche känner väl till dem. Advokaten Danton. Journalisten Desmoulins. Läkaren och tidningsmannen Marat. Och så juristen Robespierre. Alla har de varit med sedan revolutionens start 1789. Och med tiden har de steg för steg blivit allt mer hårdföra i sin strävan efter ett nytt Frankrike. Robespierre har, som vi vet, en hel del gemensamt med Olympe de Gouges. Båda har läst och älskat filosofen Jean-Jacques Rousseau, till exempel. Men de skiljer sig åt på flera viktiga punkter. Särskilt en. Som vi redan känner till skyggar hon för alla våldsamma metoder. Men Robespierre ser brutalitet och terror som ett nödvändigt medel för att nå målet. Och i september 1792, bara några veckor efter monarkins fall, visar det nya radikala styret vad de går för. I fruktansvärda utrensningsaktioner mördas mängder av människor. Aristokrater, medlemmar av hovet och helt vanligt folk. Ingen skonas, inte kvinnor, inte barn. Det är inte formellt den nya regeringen som ligger bakom de så kallade septembermorden. Men bland andra Danton och Marat är de drivande krafterna. Revolutionsdomstolar inrättas där folk helt utan grund kan anklagas för vad som helst och dömas till döden. Vem ska våga opponera sig mot det här blodtörstiga gänget? Ja, ni kan väl ana. Och hon lindar inte in sitt budskap.
Dessa förskräckliga hantlangare har tillfogat oss sin grymhet. De må darra. Jag vet att mina ord kommer att få mördarna att lyfta sina svärd mot mitt huvud. Men det här är inte första gången jag utmanar deras vrede. Kanske rusar jag mot min undergång, men det är stora själars öde. Länge har jag varnat Ludvig den 16:e för det öde som väntar honom om han höll fast vid sitt trolösa och falska hov. Idag varnar jag mina landsmän för de hemliga nät som vävs av nya konspiratörer.
Och Lamp skriver under sitt eget namn. Hon framträder också i egen hög person i riksdagen, som nu har bytt namn från nationalförsamlingen till nationalkonventet för att protestera mot våldsvågen. Under hela sitt liv har hon hållit god ton. Varit enträgen, men inte bufflig och ilsken. Men på hösten 1792 är det ren vrede som forsar fram. Och Lamp riktar särskilt in sig på två av de ledande gestalterna, Marat och Robespierre, som blir hennes största hatobjekt. Kannibal kallar hon Marat för i en tidningsartikel. Och på röda affischer som sätts upp på stan skriver hon om Robespierre att hans andedräkt förgiftar den rena luften. Att en vanärad själ syns i hans flackande blick och att varje hårstrå på hans huvud vittnar om brott. Han kommer bli en diktator om han inte stoppas, varnar hon. Och hennes förutsägelse till honom lyder: din tron kommer att vara giljotinen. Det är nästan som man tror att hon faktiskt kan skåda in i framtiden. Förutom att öppet och aggressivt attackera de nya ledarna tar Olympe ställning i den kanske hetaste frågan i landet. Kungen ska ställas inför rätta för bland annat landsförräderi. Olympe har starka åsikter om hur han bör behandlas och kommer med ett modigt, eller kanske övermodigt, erbjudande.
Hon erbjuder sig att vara hans försvarare. Hon förklarade med att hon ville bidra till att han inte skulle få en dödsdom. För hon menar att en avsatt levande kung är ofarligare än en mördad. För då kan han bli hjälte, offer på ett sätt som gör att han lever vidare i folks medvetande. Men om han liksom bara blir avhänder all makt och får sitt fängelsestraff så blir han ofarlig. Det är hennes argument.
På fasaderna låter hon klistra upp affischer på gult papper med en bön om att kungen bör behandlas med mildhet. Olamps intentioner är ärliga. Hon vill Frankrikes bästa. Men uppenbarligen inte sitt eget. För de republikanskt lagda av parisarna blir fly förbannade. Och de vet vem hon är. För Olympe de Gouges är ju en kändis. På gatorna möts hon av spott och spe. Men folk vet inte bara hur hon ser ut. De vet också var hon bor. Och en kväll hör hon buller utanför sitt hus. Hon kikar ut genom fönstret och ser en uppretad, beväpnad folkmobb. Det förnuftiga i en sån situation vore nog att barrikadera sig och hitta första bästa gömställe. Men den morska Olamp traskar rakt ner för trapporna och går obeväpnad ut på gatan till den skrikiga hopen. Genast kastar de sig över henne. En man rycker tag i henne, grabbar fatt i håret. Med ena handen tvingar han ner henne. I andra handen lyfter han sin sabel medan han brölar ut att Madame de Gouges huvud ges till högstbjudande. Summan 24 sous är öppningsbudet. Han får genast svar. 30 sous hörs en lugn stämma erbjuda. Budgivaren är Olamp och hon kräver företräde. Stämningen förändras i ett slag från hetsk till fnittrig. Mannen släpper hennes huvud, sänker sin klinga och skrattar med. Olamps liv är räddat. För tillfället. Rättegången mot kung Ludvig kunde kanske bara sluta på ett sätt. Och i januari 1793 faller domen. Han är skyldig till sina brott och ska plikta med sitt liv. Några dagar senare förs medborgare Capé, som han kallas för efter att ha avsatts från sin tron, på en kärra till Place de la Révolution i Paris för att möta giljotinen. Än så länge har den använts ganska sparsamt. Men den ska snart sättas i hårt arbete. Kungens huvud kommer att följas av många, många fler. Att en kung har avrättats av sitt eget folk får aristokrater och monarker över hela Europa att rysa. Men rent praktiskt förändrar det ingenting i Frankrike. Kriget som inletts mot grannländerna rasar vidare. Priserna på mat är minst lika höga som förut. I nationalkonventet är stämningen oförsonlig och på gatorna regerar våldet. Om inte tidigare, så är det läge nu för den 45-åriga Olympe de Gouges att ta några steg tillbaka. Vilket hon också verkar vara på väg att göra. För i privatlivet har det hänt stora saker. Sonen Pierre har gift sig, flyttat till stan Tours i Loiredalen och fått ett litet barn. Dit reser en uttröttad Olamp på våren 1793 för att få uppleva ett nytt glädjeämne i tillvaron. Och i Tours hittar hon också en eventuell framtid.
Hon har fått sitt första barnbarn och är väldigt förtjust i sin son. Och kanske hon är trött på allt. Hon är ju förföljd, hon är mordhotad, oavbrutet. Kanske hon är lite uppgiven. I vilket fall åker hon till Tours och hittar en vacker liten vingård och med kastanjer och vinkällare och sådär. Och köper den.
Kanske förbereder Olympe de Gouges en definitiv sorti från Paris. När hon reser hem till huvudstaden fortsätter hon förvisso att skriva brännande inlägg i debatten. Brev till konventet, pamfletter till allmänheten. Men på sommaren packar hon sina tillhörigheter och låter flyttlasset gå till Tours. Man kan tänka sig henne där på sommaren 1793. Kanske inspekterar hon sina vinodlingar. Kikar nyfiket på hur stor ärtskörden ska bli i år. Känner på fikonträdens frukter. Och ser framför sig hur hon plockar dem i höstskörden. Om hon stannar här är hon utom sina fienders räckhåll. Kan fortsätta att skriva, men avvakta och se om den upphettade stämningen i Paris kanske kyls ner en smula. Och så hade hennes historia kunnat sluta helt annorlunda. Men det ska den ju inte. Och Lamp de Gouges kommer aldrig att få skörda sina mogna fikon från trädens grenar. I juli reser hon nämligen hem till Paris igen. Och där gräver hon med papper, bläck och ord sin egen grav. Kanske hade allt fått en annan utgång om inte revolutionens extremvänster råkat få en martyr på sommaren 1793. Nämligen Jean-Paul Marat. En av de män som Olympe innerligt hatar. En julidag får han besök av en ung kvinna som ur sin chalett drar fram en kniv och hugger honom rakt i hjärtat. Och mordet piskar upp stämningarna till bristningsgränsen. I det här läget bör man inte dra uppmärksamheten till sig. Särskilt inte om man redan har bedrivit en ilsken offentlig kampanj mot den nu hjälteförklarade Marat. Men Olympe de Gouges tycks helt enkelt inte kunna knipa igen. Hon skriver en ny text där hon propagerar för att det franska folket bör få välja vilket statsskick landet ska ha. Är det republik de röstar för? Ja, då är det republik det ska bli. Men har medborgarna en annan önskan måste politikerna lyda den. Det låter kanske oskyldigt i våra öron. Men innehållet är sprängstoff. Vilket Olympe inte verkar begripa. Hon skickar texten till myndigheterna. Och när hon inte får någon respons därifrån låter hon trycka den på affischer. Den 20 juli är Olympe ute tillsammans med sin redaktör och en affischör. I full färd med att se till att de gula arken sätts upp på stan. Men vid justitiepalatsets järngrindar på Ile de la Cité, Paris ursprungliga stadskärna på en ö i floden Seine där katedralen Notre Dame tronar, kliver några män fram och haffar både Olympe och hennes sällskap. Hon spärras in i en fängelsecell i stadshuset på andra sidan bron. Än så länge är det oklart vad det hon har åkt dit för och vad för slags bevisning som finns mot henne. Kanske ingen alls. Men ett par dagar senare förs hon till sitt hem för en husrannsakan. Och då levereras allt som krävs för att sätta ihop ett åtal mot henne. Av Olympe själv.
Paris, 22 juli 1793. Polismännen skakar på huvudet. De har letat överallt i författarinnans våning. Men det här verkar inte finnas något som tyder på att det är en revolutionens och republikens fiende de har tagit. Befälet nickar. Då finns det inte mycket mer att göra här. Men Olympe de Gouges hejdar dem. Det finns ju mer. Hon har ett arbetsrum några trappor upp i huset. Poliserna stirrar konfunderat på henne. Varför berättar hon det självmant? Hon visar vägen, öppnar dörren för dem. Rummet är fullproppat av papper från golv till tak. Här tycks vartenda ord hon har skrivit finnas. Och Olympe slår ut med händerna. Här kan de själva se att hon är en god patriot. En som inte borde sitta inburad som en simpel brottsling. Du står och läser här i alla hennes brev, pjäser, romaner, artiklar. Polismännen gapar. Ger hon dem frivilligt allt det här bevismaterialet? Så skrider de till verket, börjar snabbt samla ihop pappersarken. Antingen är den här kvinnan helt oskyldig, eller så är hon galen.
Olympe de Gouges är inte galen. Men hon är så fast övertygad om sin oskuld och sin tro på att en rannsakning av henne skulle bekräfta den. Och det är, om inte galenskap, så åtminstone en smula naivt. För rätten att uttrycka sig fritt är det första som Robespierre och hans anhang kastar ut med den gamla konstitutionen, som nu avskaffas. Och självklart dräller det av sånt som numera anses vara förbjudna åsikter i Olympes texter. Så ärendet skickas vidare till revolutionsdomstolen. Och hon blir återigen inlåst i fängelset. Där tillvaron är gräslig. Cellen är minimal. Hon kan knappt ligga ner. Och dygnet runt är hon övervakad av en väktare inne i rummet.
Och det är varmt och hon svettas. fotas och hon har ett trasigt ben som varar. Och hon försöker att få ställa sin förrätta. Hon driver ju det hela tiden för hon anser sig oskyldig. Så att liksom hon tänker bara hon får förklara så kommer de att släppa ut henne.
Men när Olympe i början av augusti hämtas från den stekheta fängelsecellen och ställs inför revolutionstribunalen faller hennes försvar platt inför männen som kanske redan nu har bestämt sig för att hon är skyldig. Hon förs tillbaka till fängelset. Men trots hettan, trots att hon har feber och plågas av ett infekterat sår på ena benet fortsätter hon att kämpa för sin sak. Författar en lång text som smugglas ut från fängelset och trycks på affischer. Olympe riktar sig direkt till maktens män. Kallar dem för moderna tyranner och beskriver sig själv som en observatör som kan avslöja deras despotiska planer. Även om de burar in henne, tänker hon inte tystna. Nej, Olympe de Gouges ska aldrig tystna. Min röst kommer att höras från djupet av min grav, skriver hon. Och hon ska få mer rätt än vad hon själv kanske kan föreställa sig. Den passionerade texten får inte henne fri. Men den leder åtminstone till att hon får en lite mer dräglig tillvaro. Svärdottern och det lilla barnbarnet besöker henne och i september skickas hon till ett sjukhem utanför stan. Hoppet om frihet får nog syre. Kanske ser hon framför sig att hon, när hon frikänns, kan flytta iväg till sin gård i Tor och odla sin trädgård. Men medan dagarna blir till veckor utan att något händer står en annan, världskänd kvinna också inför rätta. Och domen över henne faller samtidigt som Olympe sitter fängslad. Olympe är förstås inte på plats den där oktoberdagen det sker. Men hon lär höra talas om det snart därefter. Hur drottningen fördes till det stora fullsatta torget. Hur hon gick från kärran, klädd i en enkel vit klänning. Klättra upp på schavotten och bad bödeln om ursäkt när hon råkade stöta till hans fot. Och hur Marie Antoinettes avhuggna huvud sen hölls upp i håret inför den jublande folkmassan. Men kanske kände några av åskådarna ett isande inom sig. En föraning om att den här triumfen över den förtryckande monarkin riskerar att bli bryggan till en ny era av tyranni. Just det som vår huvudperson ivrigt har försökt varna för. Och drygt 2 veckor efter drottningens avrättning blir Olympe de Gouges en av de första att hamna i käftarna på det skräckvälde som håller på att ta form. Den här gången är cellen iskall. November månads andra dag bjuder på minusgrader i Paris. Och Olympe de Gouges har hämtats från sjukhemmet och forslats till rannsakningsfängelset som ligger jämte justitiepalatset på Ile de la Cité. Bara några kvarter från hennes gamla hem. Lägenheten där hon full av tillförsikt visar polisen var alla texterna fanns. När hon går in i rättegångssalen är det med haltande steg. För benskadan har inte läkt ordentligt. Hon stiger upp på podiet. Den anklagades plats. Och sen inleds akten mot medborgarinnan Olympe de Gouges. Någon försvarsadvokat får hon inte, utan måste själv föra sin talan. Enligt åklagaren är hon en republikens fiende som med sina texter har attackerat folkets vilja. Men Olympe står rakryggad i sitt försvar.
Hon har arbetat för Frankrike och hela franska folket. Hon har aldrig gjort någonting kriminellt. Hon har varit hovsam. Och den här affischen som hon då är anklagad för, så hade hon ju skickat till censuren.
Fast hon inser nog att försvaret inte kommer att räcka. Så hon sträcker sig efter en livlina. Kvinnor som väntar barn får behålla livet, åtminstone tills barnet fötts. Och nu säger Olympe att hon är gravid. Är det sant? Eller en desperat åtgärd? Vi vet inte. På sjukhemmet där hon tillbringat en del av fängelsetiden finns både kvinnor och män. Hon kan ha haft en relation med någon där. Men ingen ska få veta. För rätten anser sig inte kunna avgöra om hon verkligen är havande eller ej. Och hon döms och mistar livet för sina påstådda brott. Så den 3 november 1793 är vi tillbaka där vår berättelse inleddes. Olympe de Gouges hår har klippts av och hennes händer bakbundits. Hon sitter på rackarkärran i hellregnet, på väg mot Place de la Révolution och giljotinens vassa blad. Men döden räcker inte för att straffa en så frispråkig och bångstyrig individ som Olympe de Gouges. Även efter att bilen fallit fortsätter revolutionärernas hämnd. Hennes son Pierre hamnar också i deras klor. Och han tvingas att offentligt ta avstånd från sin mor och allt hon har skrivit. Hennes namn dras också i smutsen av fienderna som tar sig rätten att skriva hennes historia.
Det blev ju då så att det var Robespierres hantlangare som skrev hennes eftermäle. Så hon blev ju då beskriven som en galen kurtisan. Och allt hon hade skrivit, allt hon hade gjort raderades ut, helt enkelt.
Efter Olympes död blir hennes varningar än en gång krass verklighet när terrorns tid inleds i Frankrike. Just som hon skrev intar Robespierre giljotinens tron som skräckväldets chefsdirigent. Tusentals oskyldiga sänds in i döden. Men efter nästan ett år av total kaos är det Robespierre själv som knäböjer på chavotten. Och när skräckväldet väl har tynat bort vågar Olympe de Gouges son träda fram och tala fritt. På våren 1795 skickar han ett brev till nationalkonventet där Olympe beskrivs som ett ärorikt offer som inte har begått något annat brott än att älska sitt land. Det han tidigare sagt om henne tvingades han till av Robespierres lakejer och nu vill han att hon ska återupprättas. Men sonens ansträngningar räcker inte. Revanschen är långt borta för Olympe de Gouges. Hennes namn faller i glömska, trots att hon var en så framträdande person, både på den litterära och den politiska scenen. Inte förrän i slutet av 1900-talet, nästan 200 år efter sin död, lyfts hon upp i ljuset igen.
Och då är det deklarationen om kvinnans rättigheter som man har koncentrerat sig på. Men hon var ju så otroligt mycket större än så. Alltså alla hennes politiska skriveri, det är ju flera hundra. Hennes engagemang under franska revolutionen, hennes pjäser. Så att det finns otroligt mycket att göra fortfarande.
Olympe de Gouges idéer är fascinerande moderna för sin tid. Förstås tankarna om kvinnors rättigheter och alla människors lika värde oavsett ursprung. Men hon förespråkade också sociala reformer, tog avstånd från dödsstraffet, kämpade för säkrare förlossningsvård och mycket mer. För sin idealism straffades hon med hån när hon levde och kompakt tystnad efter sin död. Men i slutändan gav historien Olympe de Gouges rätt. Nu, 2 sekel senare, hörs hennes röst klart och tydligt från djupet av hennes grav.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Sardar Shraad och Peter Jonasson.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.